Du lyssnar på Bli säker-podden och den här veckan ska vi fråga oss: vem i hela friden betalar för en webbläsare? Ja, en gång i tiden kostar de ju pengar.
Det gjorde de. Och nu är de ju i princip alltid gratis. Men jag har, hör och häpna, i veckan betalat för en webbläsare igen. Och varför jag gjorde det och varför jag ska försöka få Peter att göra precis samma sak, det kommer vi till i veckans huvudämne av Bli säker-podden, som precis som vanligt produceras av Nikka Systems. Och precis som vanligt har Peter tillbaka. Välkommen.
Tack så mycket. Jag
saknade dig förra veckan.
Ja. Ja, det var ett bra avsnitt här som ni gjorde dock, om ett tråkigt ämne, eller ja, intressant ämne, men tråkigt hur det blev med Millennium. Vi spelar in det här den 30 april och så släpps det då den 1 maj. Så jag har inga ytterligare referenser till det datumet här nu. Vi ska gå in och fortsätta lyssna lite på eller höra om just journalsystem och vad som kan gå väldigt, väldigt fel med dem.
Precis, för att i veckan publicerade Uppdrag granskning ett reportage som de hade gjort om journalsystemet Cosmic. Vi berörde det som hastigast i slutet av förra veckans avsnitt, för att det är ytterligare ett journalsystem vars införande har kantats av många problem. Och i den nyhet som SVT publicerade med anledning av det här Uppdrag granskningsreportaget skrev de så här:
Uppdrag granskning har kartlagt rapporter om brister i Cosmic sedan hösten 2024, då journalsystemet började införas i de 9 så kallade SUSA-regionerna. Av 3210 avvikelser där Cosmic omnämns har 646 händelser tydlig koppling till systemet. Det handlar om felbehandling, felmedicinering och remisser som försvinner, men också om dödsfall där Cosmic pekas ut som en faktor, om än inte som enskild orsak.
Och det här handlar alltså inte bara om det enskilda fall som vi pratade om i förra veckans ämne, utan det är flera exempel som de lyfter där Cosmic misstänks ha bidragit till att folk har dött. Så det finns tyvärr fler saker att fundera på när det kommer till de här journalsystemen, och ett väldigt bra avsnitt av Uppdrag granskning som ni kan titta på via SVT Play redan idag.
Vi hoppar över till ett ämne som jag tror vi kommer att prata om så många gånger framöver i stort och smått, nämligen om EU:s åldersverifieringsapp. Ska vi kalla det det? Mm. Tjänstapp?
Ja. Och det håller jag med om. Jag tror att precis som med de här journalsystemen, vi pratar om det nu under införandet när allting håller på att haverera, och sen kommer vi prata om det när det har införts och det har havererat. För ja, allting tyder på att det här kommer gå riktigt illa. För nu så börjar EU-kommissionen strama åt rekommendationerna. I veckan så rekommenderar de medlemsstaterna att vara igång med åldersverifieringen redan sista december i år. Det ser inte lovande ut med tanke på det stadie som appen befinner sig i, någonting som vi pratade om förra veckan. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa ju att appen var tekniskt redo, vilket vi förra veckan konstaterade att den definitivt inte är. EU-kommissionen har nu i veckan också rekommenderat medlemsstaterna att använda grunden ur den här exempelappen, Blueprint-appen som de kallade. Och EU-kommissionen upprepade på Facebook den 28 april i veckan att den här appen alltså är någonting som fungerar på vilken enhet som helst, någonting vi ifrågasatte för några veckor sedan, och vi fortfarande inte har någonting som tyder på att stämmer. Den verkar fortfarande sakna stöd för Windows, macOS, Linux och alla Android-versioner som inte har Google Play. Det står till och med så här på den officiella webbplatsen, fritt översatt till svenska:
Blueprint-applikationerna finns för närvarande tillgängliga för Android och iOS. Stöd för ytterligare plattformar övervägs i framtida versioner, med målet att nå ett så brett spektrum som möjligt av enheter och användargrupper och att hålla lösningen digitalt inkluderande.
Ja, så det övervägs för framtida versioner. Det är ju inte alls samma sak som att den är citat fungerar på vilken enhet som helst. Nu insåg jag att här har jag faktiskt gjort ett fel i min uppläsning av citatet, för det står fungerar på vilken enhet som helst. Ja. Mm. Men fungerar på vilken enhet som helst. Så som det ser ut nu gör den alltså inte det, och vi har fortfarande ingenting som tyder på hur man ens skulle få den att fungera på vilken enhet som helst. Så här finns det någonting som inte står rätt till. Vad vet vi inte, men det är väldigt motstridiga budskap som kommer nu. EU-kommissionen meddelade också i veckan att de kommer göra två saker till, och de skriver så här fritt översatt till svenska.
Kommissionen kommer att tillhandahålla en lista över lösningar för åldersverifiering som uppfyller privacy- och säkerhetsstandarder som motsvarar EU:s modell för åldersverifiering samt annan relevant lagstiftning. Dessutom kommer en lista över betrodda åldersintygsleverantörer att upprättas. Dessa leverantörer kan verifiera användarens ålder för åldersverifieringslösningen genom någon av de stödda onboarding-mekanismerna såsom e-legitimationer, pass eller ID-kort.
Så det här projektet fortlöper trots att det är i ett stadie då jag faktiskt inte ens vet om det går att få till att funka så som det är tänkt utan att begränsa vilka enheter som stöds. Och ifall det inte finns stöd för Windows, Mac OS, Linux och Android-versioner som inte har stöd för Google Play, så innebär ju det att vi blir låsta till amerikanska operativsystem, och dessutom så har vi inte möjlighet att använda vilka enheter vi vill längre. Utan om vi skulle vilja använda en version av Android som inte har några Google-komponenter i sig, så blir det inte ett alternativ. För att även om den här appen är frivillig, så kommer den ju vara lika frivillig som BankID är idag. Mm. Och det är klart att idag, du behöver inte som svensk medborgare ha BankID på din mobil. Men lycka till att försöka leva ett uppkopplat digitalt liv utan att ha BankID. Så nu går jag faktiskt från att prata om den här appen som inte helt vansinnig till att jag börjar bli orolig. För om det här stressas fram istället för att det görs på ett genomtänkt sätt, så kan det här sluta med ett riktigt formidabelt haveri.
Ja, det kan bli en digital tummetott av det hela, känns det som, jämfört med de löftena som har givits i alla fall.
Ja. Men vill ni veta varför den här lösningen åtminstone inte är inte är lika vansinnig som den brittiska lösningen, så lägger vi en länk i show notes till där vi går igenom hur det har sett ut när Danmark som ett av fem, numera 7 EU-länder, har gått före och börjat utveckla en egen nationell app baserad på den här Blueprint-applikationen.
I vår tredje uppföljning då ifrån egentligen förra veckan, gäller att hålla koll på det här nu när man är borta, så är det alltså dags att prata om Mythos, den här AI-agentens vars fabless för att hitta säkerhetshål och annat runt det har nästan skapat en chockvåg genom världen.
Det har det, och det är ju en våg av sårbarheter som vi oroar oss för. Vi pratade förra veckan om det som Anthropic varnade för, alltså de som har utvecklat den här AI-modellen. Och vi konstaterade att det som är skäl till oro, det är att ifall den AI-modellen börjar hitta sårbarheter i ett tempo som överstiger världens förmåga att ta itu med de här sårbarheterna, både att utveckla patchar som åtgärdar dem och installera patchar som åtgärdar dem, så hamnar vi i en samhällsfarlig situation. Och vi sa att vi skulle följa upp hur stor den här vågen ser ut att bli. För förra veckan då var det ju Anthropics egen information vi hade att gå på. Nu har vi lite utomstående information att komplettera med för att börja förstå omfattningen på problemet. Och det första, det är att vi har fått en uppdatering från Mozilla, som är en av de organisationer som har haft förmånen att använda den här modellen för att själva upptäcka sårbarheter innan den hamnar i händerna på vem som helst. Och Mozilla skrev så här förra veckan gällande säkerhetssårbarheter i Firefox.
Sedan februari har Firefox-teamet arbetat dygnet runt med hjälp av avancerade AI-modeller för att hitta och åtgärda latenta säkerhetssårbarheter i webbläsaren. Vi har tidigare skrivit om vårt samarbete med Anthropic för att scanna Firefox med Opus 4.6, vilket ledde till att 22 säkerhetskänsliga buggar i Firefox 148 åtgärdades. Som en del av vårt fortsatta samarbete med Anthropic fick vi möjlighet att använda en tidig version av Claude Mythos Preview på Firefox. Denna veckas lansering av Firefox 150 innehåller åtgärder för 271 sårbarheter som identifierades under denna initiala utvärdering.
Och jag ska lägga till att det här var vi själva som hade översatt till svenska. Anledningen till att jag tycker de här siffrorna är intressanta är att vi får jämförelsen med den föregående ledande AI-modellen, där vi ser att det blir betydligt fler sårbarheter som uppdagas när Mozilla använder Mythos Preview för att skanna efter sårbarheter. Sen vet jag att det finns några som har ifrågasatt de här siffrorna, för att kollar man i ändringsloggen för Firefox, då finns det inte 271 sårbarheter som är tillskrivna Anthropic. Men det beror på att dels har flera sårbarheter samlats under samma CVE-nummer som används för att identifiera sårbarheter. Och dels så tillskriver inte Mozilla Anthropic de här sårbarheterna om det var Mozilla själva som använde Anthropics verktyg för att hitta dem. Utan de tillskriver Anthropics sårbarheterna ifall det var Anthropic som rapporterade in dem. Sen har vi glädjande besked från Mozilla också. I samma bloggartikel skriver de så här, fritt översatt till svenska.
Glädjande nog har vi inte heller sett några buggar som inte hade kunnat upptäckas av en mänsklig elitforskare. Vissa kommentatorer förutspår att framtida AI-modeller kommer att avslöja helt nya typer av sårbarheter som trotsar vår nuvarande förståelse. Men det tror inte vi.
Nej. Och det känns ju lite betryggande i alla fall, att det inte kommer börja dyka upp helt nya typer av sårbarheter enligt Mozilla. Därutöver så har vi en undersökning av hur den här modellen står sig från AI Security Institute, som är en del av brittiska Department for Science, Innovation and Technology. De har också fått tillgång till att granska den här modellen, och de har gjort så här för att konstatera hur den står sig jämfört med föregångaren Claude Opus 4.6. Så här skriver de, fritt översatt till svenska.
Cyberattacker i verkliga världen kräver att man kedjar samman dussintals steg över flera världar och nätverkssegment. Långvariga operationer som tar mänskliga experter många timmar, dagar eller veckor att genomföra. Som ett första steg för att mäta detta byggde vi The Last Ones, en 32-stegs simulering av en attack mot ett företagsnätverk som sträcker sig från inledande rekognosering till fullständig kontroll över nätverket, och som vi uppskattar att tar människor 20 timmar att genomföra. Vi hoppar fram i citatet. Claude Mythos Preview är den första modellen som löser The Last Ones från början till slut i 3 av sina 10 försök. Sett över alla sina försök genomförde modellen i genomsnitt 22 av 32 steg. Claude Opus 4.6 är den näst bästa presterande modellen och klarade i genomsnitt 16 steg.
Yes. Sen ska vi då poängtera att det här alltså handlar om en simulering. Det är liksom byggt för att det ska gå att utföra. AI Security Institute poängterar att i den här simuleringen så har nätverket som attackeras inga aktiva skyddsmekanismer. Det är ingen som försöker försvara nätverket mot attacker från AI-agenter, och dessutom så har inte de här modellerna som driver agenterna behövt ta hänsyn till risken för att upptäckas. Om det här hade varit en riktig angripare, då hade ju den angriparen varit tvungen att tänka på att inte göra vad som helst, för att om angriparen upptäcks så kommer organisationen att försöka försvara sig mot den. Så det här handlar alltså inte om något vi kan dra slutsatser kring intrång i nätverk rent generellt, utan det här handlar enbart om att försöka förstå hur stort steget fram är. Är det så stort att det kan bli samhällsfarligt, eller är det bara en liten naturlig förbättring i hur pass bra AI-modellerna presterar? Vi kommer fortsätta att hålla ett vakande öga på fler utomstående granskningar och siffror som vi får kring hur Mythos Preview presterar. Men vi avslutar med att läsa vad AI Security Institute skriver som en liten avslutande kläm i sin artikel, vilken för övrigt givetvis finns länkad i våra show notes med fler tester och jämförelser av hur modellerna står sig.
Våra tester visar att Mythos Preview kan utnyttja system med låg säkerhetsnivå, och det är sannolikt att fler modeller med dessa förmågor kommer att utvecklas. Detta understryker vikten av grundläggande cybersäkerhet såsom regelbunden installation av säkerhetsuppdateringar, robusta åtkomstkontroller, säker konfiguration och omfattande loggning samt lyssna på Bli säker-podden.
Jag tror inte att det stod i...
Det var inte här, lade jag till.
Ja, men allt det andra, det stod i den här artikeln, och det var ju egentligen det som vi konstaterade i förra veckans avsnitt, att vi är oroliga för att vi kommer få se fler sådana här modeller och att vi därför måste börja arbeta och förbereda våra organisationer för sådana attacker. Något vi kan göra med de uppmaningarna som vi fick här från AI Security Institute, men som det finns mer detaljerade beskrivningar också kring i den rapport som Cloud Security Alliance tog fram, där flera av... alltså, typ den mest namnkunniga samlingen av IT-säkerhetsspecialister jag har sett ger konkreta rekommendationer för vad organisationer, framförallt när det kommer till samhällskritiska institutioner, behöver göra för att förbereda sig för en eventuell sån här våg av nyupptäckta sårbarheter.
Jajamensan. Och det finns ju otroligt mycket duktiga människor och organisationer då, som jobbar runt de här frågorna. Och just därför så finns det en ny svensk utmärkelse på ämnet, årets säkerhetspris, som är, det är bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige som står bakom.
Tillsammans med SMED, som är branschorganisationen för små och medelstora företag inom svensk försvarssektor. De kommer nu i maj att dela ut årets säkerhetspris. Ett pris som, citat, lyfter insatser som bidrar till ett starkare digitalt ekosystem och totalförsvar. Från cybersäkerhet och krisberedskap till innovativa lösningar inom defense tech och kritisk infrastruktur.
Jajamensan. Mm. Och det är ju ett gäng som är nominerade här ju.
Det är det.
Vi har Cyber Security Academy, Nationella telesamverkansgruppen,
just det.
Scale Out Systems, ett AI-företag, Petra Klein, koncernsäkerhetschef på Swedbank, och ingen mindre, det såg ni nog komma, Carl Emil Nicka,
ja.
Nicka Systems, Bli säker-podden. Jag vet inte om man säger grattis till dig eller grattis till dem, men det är ju välförtjänt.
Jag är väldigt glad över att ha blivit nominerad i den här gruppen och ser fram emot vad som kommer att avslöjas senare i maj när det gäller vinnaren. Och om ni vill läsa motiveringen för varför de här tre organisationerna och två personerna har blivit nominerade, så finns det såklart länkat i våra show notes. Vi har en stor sak nämligen kvar på veckans agenda som vi hoppar direkt till, för att nu ska jag göra en rejäl promotion här för att försöka övertala Peter Esse att på 2020-talet betala för en webbläsare.
Ja, det är intressant varför vissa appar och vissa tjänster förväntas vara gratis. Mm. Men jag minns ju det att jag betalade nog aldrig för Netscape Navigator. Men det fanns ju någon uppmaning till det. Och var det inte mycket så att Internet Explorers stora framgång var just att det var gratis och naturligtvis också då inkluderat i Windows och sen även Mac OS, va?
Ja. Alltså Netscape Navigator, jag använde The Wayback Machine för att backa tillbaka och kolla hur mycket kostade det egentligen, för jag betalade inte heller. Och 1996 så kostade den $49 om man ville köpa Netscape Navigator. Men du har helt rätt, när Microsoft bundlade Internet Explorer gratis i Windows 95 Plus så tog det ju liksom stopp för Netscape Navigator. Det gick ju inte att ta betalt för en webbläsare, eller det var åtminstone svårt för dem. De slutade göra det när Internet Explorer, den stora konkurrenten, var gratis. Men jag minns, och igen, jag fick sitta och kolla i Wayback Machine här, för jag hade ett svagt minne av att tog inte Oprah betalt för sin webbläsare också?
Ja, även Norman måste äta.
Ja. Och jag ska lägga till att Oprah på den här tiden som vi pratar om nu, runt 2002, är alltså, det finns ingen koppling till Oprah idag. Det är en helt annan webbläsare. Men jag testade Oprah på den tiden och då kostade det $39 om man ville slippa annonser. För vid det här tillfället då hade Oprah försökt finansiera utvecklingen genom att lägga in bannerannonser.
Ja.
Och det, alltså det såg ju fruktansvärt ut. Det, ni kan tänka er, det här var alltså 2002. Det här var tiden då bannerannonser var förpestade hela webben överallt. Så det var bannerannonser på webbplatsen som visades i en webbläsare med bannerannonser. Och så fick man betala $39 ifall man ville slippa det. Men jag tänkte tillbaka och insåg, jag har aldrig någonsin betalat för en webbläsare förrän nu.
För en ny,
ja, 2026 blev året då jag betalade för en webbläsare första gången. Och den webbläsare som jag nu betalade för, det var Brave.
Det, se där, ja.
Som är gratis. Så då kan man fråga sig, varför i hela friden betalade du för den? Ja, det hänger mycket ihop med saker som jag har sagt.
så har du sagt något dumt och sen så ja, kom Brave där och skickade lite utpressningsfaktura?
Nej, inte det. Men jag har sagt att det här är sådana saker som jag skulle vilja se i Brave. Och sen så gjorde de helt enkelt som så att de sa, put your money where your mouth is, betala för det. Och ja, då gjorde jag det. Men det är lite som med Signal. Både du och jag betalar ju för Signal. Ingen av oss som behöver göra det.
Nej, men det är väl vettigt att betala för tjänster som man använder och är bra så du kan utvecklas.
Ja.
Sa de bokstavligt talat det till dig eller införde de möjlighet att betala liksom, universellt?
Ja, de har lanserat den här funktionen för Nightly-användare. Det här är alltså inte någonting som är tillgängligt för vanliga användare. Det här är inte något som jag själv använder i min dagliga version av Brave än. Det är någonting som kommer inom de närmsta veckorna eller möjligtvis månaderna. Men jag har redan börjat testa det i förhandsversionen för att se liksom vad det är det som kommer. Och jag tänkte nu försöka övertala dig, Peter, att för det första byta från Chrome till Brave. Och sen kanske till och med på sikt få dig att börja betala för det.
Ja. Jag tänker att det är inte lika stor hopp mellan Chrome till Brave som det var från Firefox till Brave, va?
Nej, Brave är ju baserat på Chrome, så det är väldigt likt, men med ett större fokus på både säkerhet och personlig integritet. Om ni som lyssnar på den här podden är jättenöjda med er webbläsare, fortsätt använda den. Det är inte så att jag tänker försöka övertala hela världen att byta till en webbläsare. Framförallt inte betala för den. Och jag kan lugna er, allt det jag säger är alltså precis som med Signal. Det går att använda utan att betala. Det är helt frivilligt att betala. Men jag valde att göra det för att jag tyckte att det var värt att göra det. Det som är anledningen till att jag har bytt till Brave, det är ju framförallt att den ger det bästa skyddet mot spåning på nätet. Vi har pratat om tredjepartskakor som används för att spåra oss runt på nätet. Det har ju alla de stora webbläsarna redan satt stopp för, förutom Chrome. Chrome fortsätter att använda tredjepartskakor för att spåra oss på webben och det var tänkt. Google sa ju rent konkret att de skulle fasa ut tredjepartskakor så att det inte används för att spåra oss. Men de har gått tillbaka på den punkten. Så det är kvar. Det går att stänga av i Chrome om ni vill göra det, och det hade jag absolut rekommenderat er att göra. Men alla stora webbläsare blockerar tredjepartskakor idag automatiskt förutom just Chrome. Möjligtvis, nu blev jag osäker på hur det var med Edge. Jag lägger en kommentar.
Så vad du säger är att Safari med säkerhet blockerar?
Safari och Firefox.
Stora. I'm okay då.
Ja. Men det finns ju fler sätt som vi blir spårade på nätet. Till exempel genom det här som kallas fingerprinting, som vi har gjort ett dedikerat avsnitt om. Ligger länk i show notes om ni vill lyssna på det. Och vi pratade om det så sent som för 2 veckor sedan, när det uppdagades att LinkedIn spårade användares olika webbläsartillägg. En typ av teknik som enligt LinkedIn användes för att förhindra missbruk, men som också kan utnyttjas för att spåra användare runt på nätet. Någonting Brave förhindrar. När det kommer till Brave så är det den bästa webbläsaren för att förhindra spårning på nätet av de webbläsare som är gjorda för dagligt bruk. För det är klart att till exempel Tor-browser och Mullvad-browser som blåser liksom allting så fort du startar om den, de är ännu bättre på att förhindra spårning. Men ingen använder en webbläsare som inte håller den inloggad när man startar om den för dagligt bruk. Det jag har saknat i Brave, det är ju containrar så att jag kan vara inloggad på flera konton på samma webbplats samtidigt utan att byta mellan olika profiler. En funktion som har varit exklusiv för de Firefox-baserade webbläsarna. Den funktionen finns nu i Brave bakom en liten sån här flagga. Den är inte tillgänglig för vanliga användare, men den finns i den släppta stabila versionen så att man kan aktivera den om man vill börja testa det. Fungerar förvånansvärt bra. Det är lite buggigt att den inte kommer ihåg vilken container som jag öppnade vilken flik i när jag startade om den. Det är därför det ligger bakom en flagga, så att liksom det ska finputsas innan vanliga användare börjar använda det. Men det är en fantastisk funktion, och framförallt för dig Peter, för du är också inloggad på flera konton samtidigt på många webbplatser. Du har massa olika Twitterkonton. Och nu menar jag, ja, men det har du säkert.
Jag har inte Twitter överhuvudtaget.
Nej, okej. Du har flera Facebook-konton.
Nej, det var bara ett konto.
Du har flera olika profiler på Facebook, för att du har Teknikveckan-profilen, du har PTS-profilen.
Ja, de är kopplade till...
Precis, men tänk dig att kunna ha dem öppna i varsin flik samtidigt utan att behöva växla mellan dem.
Jag som försöker minimera Facebook. Jag tror att poängen framgår ändå, ja. Faktiskt.
Okej, jag har stor användning av det i alla fall.
Ja, men en gång i tiden så har man fått använda det, exempel på YouTube, för jag har många olika YouTube-konton. Mm. Och då så var det tidigare så att om du höll på med ett konto och sen startade en ny flik och började med nya, då ändrades det och så blev det ju tokigt. Det vill säga det gick igenom hela. Men nu är det faktiskt så att du kan vara inloggad på olika YouTube-konton på olika fliker i Chrome. Men jag kan absolut se poängen.
Ja. Och det som har fått mig till att vara lite restriktiv med rekommendationen, det är ju att Brave tyvärr har skeppats med en massa bloatware. Massa saker som du inte vill ha. Till exempel sponsrade bakgrundsbilder, inklusive tveksamma sådana. Du har kunnat stänga av det, men det har varit påslaget som standard. Och det är tråkigt att framförallt till de som behöver Brave absolut mest, de som behöver liksom ha bra säkerhetsstandarder som förhandsval när det kommer till säkerhet och personlig integritet, att behöva säga: du slipper annonser förutom där du stänger av, alltså när du väljer att stänga av det för specifika webbplatser, för att inte deras finansiering ska ta skada. Men du kommer som automatiskt se bakgrundsbilder som marknadsför kryptovaluta, börser och NFT-projekt och massa annat sånt här trams som är moraliskt tveksamt, inklusive några renodlade bedrägerier. De gjorde reklam för FTX till exempel, den här kryptovalutabörsen som havererade.
Ja, det är inte okej.
Nej. Så det har varit tråkigt. Men sen så har de också sin egen kryptovaluta. Jag tycker att det egentligen finns både det som vi borde kalla cryptocurrency, som är användbara kryptovalutor, och cryptocrap, som är sådana kryptovalutor inom citationstecken som inte är användbara. Och Brave, de marknadsför sin egen kryptovaluta, BAT. Men det går inte ens att betala för Braves premiumtjänster med den.
Nej.
Och alltså förstå hur oanvändbar en kryptovaluta är om företaget som ger ut kryptovalutan inte ens vill ha betalt med den. Så länge som de inte själva accepterar den som en egen betalningsmetod så kallar jag den crypto-crap. Och när det gäller just de här premiumtjänsterna, det är ju så de har finansierat Brave fram tills nu. Till exempel genom att erbjuda en inte speciellt attraktiv VPN-tjänst. De har visserligen nu lagt till Sverige som land så att du kan tunnla ut trafiken i Sverige. Det fanns inte tidigare. De har genomfört tredjepartsgranskningar, Assured, Göteborgsbaserade Assured. De gjorde faktiskt den senaste tredjepartsgranskningen av själva appen. Men det finns inget stöd för Linux. Och den kostar $10 per månad.
Ja, mullvar kostar hälften.
Ja. Så liksom, den tillför inte någonting. Och sen har de en mötestjänst, de har en AI-agent såklart. En AI-agent som faktiskt på sikt kommer att vara säker när det kommer till hur den skyddar informationen på samma sätt som Confer är. Vi gjorde ett avsnitt där vi pratade om hur det går att få motsvarigheten till totalsträckskryptering för AI-agenter för några veckor sedan. Jag lägger en länk till det i våra show notes. På sikt kommer Braves AI-agent att vara på det sättet. Eller AI-modell ska jag snarare säga, förlåt. Men jag ser ju det här som väldigt mycket bloatware. Det här är inte någonting som jag vill ha. Och allting går att stänga av så att det inte stör. Det finns kvar med nya alternativ och liknande. Men det går att stänga av. Jag är inte den enda som tycker att det här är massa bloatware. Och därför har Brave förvånansvärt nog lyssnat på kritiken och sagt just put your money where your mouth is. Här får ni Brave Origin. Det är en version av Brave, precis likadan, förutom att vi har tagit bort allt det som klassas som bloatware av någon. Till exempel då kryptovalutan, AI-assistenten, läsläget, Tor-fönsterstödet, VPN-stödet, plånboken. Allt det.
Läsläge, är det bloatware verkligen?
Jag tycker inte det.
Nej.
Men om man installerar Brave Origin så finns inte det där. Så Brave Origin, det är Brave med alla fördelar när det kommer till säkerhet. De är ju väldigt duktiga på att snabbt släppa säkerhetsuppdateringar när det kommer. Släppa vidare Googles Chromium säkerhetsuppdateringar. Och personliga integriteten. Alla de fördelar får du och du slipper bloatware för $60.
Ja, ja, ja.
Om du inte kör Linux, då är det gratis.
Jaha, ja. det är väl fullt rimligt, tänker jag.
Ja.
Hur många är det, $60 per enhet? Eller?
Det är $60 per användare. Så du kan aktivera det på flera enheter. Nu under testfasen är det begränsat till 10 aktiveringar. Det kommer de att ändra. Men det är 10 aktiveringar per användare. Så du kan aktivera det på alla dina datorer. Du kan aktivera det på sikt på din mobiltelefon också. Än så länge är det bara desktopversionen som mig veteligen har stöd för det. Och som sagt enbart i det här förhandstestläget. Det är inte släppt till den skarpa än. Ni som lyssnar på podden, ni får förhandsinformation om vad som komma skall. Men $60, då får du en bloatware-fri Brave-version. Och det är någonting som jag uppskattar framförallt för, alltså tänk alla företagsanvändare. Det hade varit pinsamt att rulla ut Brave på företaget och så dyker det upp reklam för något jäkla för något NFT-projekt.
Det blev det explicit-taggen här i Apple Podcaster. Ja, nej, det är ju tokigt. Men då säger du alltså att första steget är ju att byta till Brave för att jag jobbar inte med förhandsversion och sånt.
Nej.
Och sen vänta in det här.
Precis. Och jag använder ju inte det här. Jag använder ju inte förhandsversionen till mitt dagliga arbete, utan det här har jag bara gjort för att testa. Jag har däremot stängt av alla de här sakerna som jag inte vill ha i min vanliga Brave webbläsare så att jag slipper dem. Och det går fortfarande att göra utan att betala en enda krona. Så det är ju det första som jag hade rekommenderat att göra. Sen har Brave också insett att ja, det där är kanske att skala av det lite för mycket. Att ta bort alla de här funktionerna. Så utöver att de erbjuder då Brave Origin där de har kompilerat webbläsaren så att inte det här existerar. Så koden för de här bloatware-funktionerna existerar inte. Det går inte att slå på något vis. så erbjuder de också ett Brave Origin-läge. Och igen, det här har inte heller släppts än, men det kommer. Och med Brave Origin-läget, då får du, alltså det här blir konstigt, det här är att du betalar för att slippa funktioner egentligen. Men
talar lite om vår nutid kan man säga.
Ja. Det är som när man köper tv-apparater. Jag skulle vilja ha en tv-apparat utan allting.
Ja, visst. Fattar vi, ta energi och stänga av reklam, möjligheterna på tv som vi har bakom oss här.
I alla fall, du får möjligheten att stänga av. Om du aktiverar Brave Origin-läget, då stängs alla de här funktionerna av. Och sen kan du slå på dem du vill ha. Så jag ville ha läsläget, jag ville ha Tor-fönsterstödet och Wayback Machine-stödet integrerat automatiskt för att kunna liksom snabbt backa tillbaka till tidigare versioner av publicerade artiklar som har försvunnit. Mm. Och det kan jag göra genom att använda Brave Origin-läget i min vanliga Brave-webbläsare när det är släppt, som sagt, än så länge bara i förhandsversionen Brave Nightly. Men det här, det tror jag att kan bidra till att fler väljer att byta till en webbläsare som standard värnar om den personliga integriteten och dessutom tar säkerhetsfrågan på allvar. Och det är väl om något viktigt för den app på datorn som vi troligtvis använder mest av alla.
Ja, och är ute och reser på det vida internetet mest hela tiden. Så absolut, det gör det. Ja.
Och om man använder Brave, då går det ju precis som med vanliga Chrome att installera webbappar som om de vore appar på datorn. Så man kan till exempel ta en podcastspelare, låt oss säga Pocket Casts, och så installerar man den som en app på sin dator. Då kan man nämligen direkt ifrån den också prenumerera på Bli säker-podden. Och gör man det, då får man automatiskt varje vecka ett nytt avsnitt av Bli säker-podden rakt in i sin Brave webbläsare som tillsammans med Bli säker-podden. För tydlighetens skull, det var alltså inte sponsrat av Brave det här på något vis. Men två stycken åtgärder som tillsammans hjälper till att stärka din säkerhet och personliga integritet på nätet för varje vecka och i webbläsarens fall varje stund som går. Vi hörs nästa vecka igen. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.